Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Jag tycker att alla anhöriga förtjänar ett svar för att kunna gå vidare. Och sen trodde jag på det här så himla mycket själv, måste jag säga. Att vi har hela tiden legat på rätt spår.
Hon var på väg från den festen och pratade i telefon med sin väninna. Men plötsligt där telefonsamtalet bryt.
Någon hade skjutit från bilen mot entrén och mot en av vakterna.
Man har ju filmat delar av den gärningen helt enkelt.
Fast helt klart en stor risk att han skulle ha fortsatt om vi inte fick stopp på honom.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Kronvittnet och tystnadens pris. Det såg hopplöst ut. Ett gangstermord, inga avgörande bevis och ingen som ville snacka. Så det tog lite tid, flera år faktiskt. Men så småningom var det tre saker som kom att avgöra alltihop. Ny teknik, ny lagstiftning och framförallt kanske en utredare som vägrade ge upp.
När vi hade undersökt alla våra spår och sen hade pratat med alla de kända vittnena, anhöriga, så fanns det inte mycket mer att göra. Men jag visste att det fanns vittnen, åsyna vittnen, som kanske någon gång ändrar sig och helt plötsligt vill medverka i utredningen. Så jag själv personligen har aldrig släppt den här utredningen. Utifrån vad jag visste och vad vi hade.
Den vi hör är Jakub Irak, utredare på grova brott i Eskilstuna. Han som kom att bli ansvarig för just det här fallet. Och för honom börjar allting när han kommer till jobbet en höstkväll 2018.
Det jag fick veta när jag kom till jobbet då, att det var en skottlossning som hade ägt rum den 21 november 2018 vid 19.24 tiden. Och att det var en person som hade blivit träffad av flertalet skott så att säga.
Det är en 24-årig man som skjutits ihjäl. Ganska tidigt på kvällen utomhus inför massa vittnen.
Ja, precis. Han var ju på väg till en affär för att handla en dricka när den här ensamagerande gärningspersonen kommer fram och ganska direkt tar fram ett vapen ur sin jackficka och börjar skjuta mot offret.
Och vad händer sen då? Sticker han därifrån eller?
Ja, när han skjuter färdigt, det finns ett vittne som styrker att han tömmer magasinet så att säga. När vapnet börjar klicka så flyr han från brottsplatsen till fots.
Ja, en ung man skjuten till döds i vad som alltså ser ut som en ren avrättning. Mördaren går fram till honom och tömmer hela magasinet innan han flyr därifrån. Det blir en stor insats från polisens sida, berättar Jakub Irak.
Vi börjar med att skapa oss en bild av det som har hänt och sen att vi avspärrar området. Försöker identifiera alla vittnen, åsyna vittnen eller vittnen som vi bedömer har sett eller har kännedom om själva händelsen. Vi tar även dit våran tekniska rotel så att säga, som genomför brottsplatsundersökningar. Vi använder oss av våra polishundar för att söka igenom området både efter spår och efter gärningspersoner.
En märklig detalj är att dådet sker på öppen gata framför en mängd vittnen. Vittnen som ser allting.
Det var ju väldigt många vittnen på brottsplatsen eftersom det hände utanför en fritidsgård och även en något större affär så att säga. Det var ju inte så sent på kvällen så det var väldigt många som var ute både i direkt anslutning till brottsplatsen och i närheten av brottsplatsen. Det var ju väldigt många som var väldigt skärrade av själva händelsen.
Många vittnen alltså. Problemet är att de inte vill snacka. Allt pekar ju på att det här mordet var gängrelaterat. Och det är en våldsam tid i Eskilstuna. Många skjutningar har inträffat. Och det här offret har koppling till en kriminell gruppering. Och i den miljön snackar man ju inte. Man kanske uttrycker sig allmänt, men vill inte ställa upp i något formellt förhör.
Initialt så pratar vi med väldigt många. Det finns ingen egentligen som direkt vill medverka i utredningen, i detaljer i alla fall. Men vi får ju fram den förmodade gärningspersonens namn. Ganska tidigt, om jag inte missminner mig helt, så har vi redan ett namn, ett förnamn tidigt samma kväll så att säga.
Mm. Är det vittnena som ger det namnet eller hur får ni fram det?
Ja, dels precis vittnen som befann sig på brottsplatsen och dels genom anhöriga till offret.
Ett namn dyker alltså upp tidigt. Ett namn på en för polisen känd person. En person inblandad i både narkotikabrott och rattfylla. Men ingen vill officiellt stå för uppgifterna. Så som spår en ganska viktig uppgift, men som bevis inte värt någonting. Fast det finns ju ett vittne till. En person som var kompis med offret. En person som går med honom när skytten dyker upp. En person som alltså på mycket nära håll ser hela händelsen. Ser hur hans kompis blir mördad, rent av avrättad.
Han bekräftar egentligen händelseförloppet, hur det hade gått till, men vill inte gå in på detaljer gällande gärningsmannen så att säga.
Vad får ni för känsla av det?
Ja, utifrån de andra uppgifter som vi får fram i utredningen så gör jag i alla fall bedömningen om att han vet mycket mer, han har ett namn och han har sett hela händelseförloppet och vet även vem den här gärningsmannen är.
Mm. Men han säger inget?
Men säger ingenting, ja.
Han har sett allt. Han har sett sin kompis bli dödad. Han känner förmodligen igen mördaren. Men väljer alltså att hålla tyst, att låta tystnadskulturen styra. Men utredningen går framåt ändå, för även om ingen vill snacka hittar polisen andra spår.
Våra polishundar söker igenom området som sagt. De får upp ett spår som går till ett område som kallas för Övre Nyfors här då, till ett mindre skogsområde skulle man säga, eller en park som kallas för Västermarksparken. Det ligger 400 meter ifrån brottsplatsen ungefär och i det söket så hittar eller markerar en polishund på en sopkorg som ligger i den här parken. Och när man tittar lite närmare i den här korgen så anträffar man ett vapen. Och söket fortsätter en bit till och ganska nära till den här sopkorgen markerar även polishunden på ett par handskar som ligger i ett buskage längs med vägen.
en pistol, förmodligen mordvapnet, och ett par handskar, förmodligen mördarens. Tydliga tekniska bevis som kanske inte kommer att gå att snacka bort, som står ovanför tystnadskulturen, som kan hålla i domstol. Och den första analysen visar att båda spåren har DNA. Det finns på pistolen, det finns i handskarna. Så i väntan på ett definitivt svar från rättsteknikerna ligger utredningen lågt. För de vaga vittnesuppgifterna räcker inte för att gripa den man polisen misstänker är mördaren.
Vi bedömde att uppgifterna inte var så starka, så görs det inget mer initialt mot den här killen, utan vi tänker att vi fortsätter med våra förstahandsåtgärder och försöker samla in så mycket bevis som möjligt för att kartlägga dels händelseförloppet och sen även de eventuella inblandade i händelsen.
Nej, inga konkreta vittnesuppgifter. Alla håller tyst. Så nu vilar hela utredningen på de DNA-fynd som har gjorts i handskarna på mordvapnet. De har ju skickats till NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, polisens analysavdelning. Och svaret kommer. Men det blir inte de bevis som Jakub Irak hade hoppats på.
Vi skickar ju de här spåren, materialen så att säga, till NFC för att få dem undersökta. Egentligen kontentan för båda blev att det finns DNA, men resultatet är så komplext att det inte går att knyta till en specifik eller till specifika personer så att säga.
Hur fick du reda på det?
Vi erhöll ett resultat som NFC har skickat till oss.
Hur kände du då?
Ja, det var ju lite någon form av nedslag för mig så att säga. Jag hade hoppats jättemycket på det där.
Nej, resultatet från NFC blir en verklig besvikelse. Visst, det finns DNA i handskarna och visst, det finns DNA på vapnet. Men alldeles för lite. Det räcker inte till någon analys. Så tyvärr, inga träffar. Och där någonstans går utredningen i stå. Trots att det finns en massa vittnen vill ingen berätta något detaljerat. Och offrets kompis, han som står bredvid när mordet händer, han väljer också att vara tyst. Jakub Irak är övertygad om att det vittnet vet mer. Att han till och med vet vem skytten är. Men som sagt, han väljer att vara tyst. Och trots det dystra utredningsläget vägrar Jakub Irak att ge upp. Det här fallet, det här mordet, vill han klara upp. Inte minst för de anhörigas skull.
Jag tycker att alla anhöriga förtjänar ett svar för att kunna gå vidare. Och sen trodde jag på det här så himla mycket själv, måste jag säga. Att vi har hela tiden legat på rätt spår utifrån informationen som vi hade i utredningen och de spåren som vi hade.
Nej, han vill inte ge upp. Dels för de anhöriga, men också för att han instinktivt känner att de är på rätt spår. Att han vet vem mördaren är. Det gäller bara att kunna bevisa det. Och ska det visa sig, han kommer att få rätt. Utredningen kommer att gå vidare, men det tar sin tid. Drygt 5 år faktiskt. Jakub Irak har hela tiden utredningen i sitt bakhuvud. Han släpper den inte. Och efter 5 år händer det alltså. Två saker närmare bestämt. Två saker som blir avgörande även om det kräver mycket jobb. Det ena är utvecklingen av DNA-tekniken. Där händer saker hela tiden och plötsligt en dag får han ett besked. En holländsk metod som nu kommer till Sverige.
Genom våra interna informationskanaler så får jag veta att vi har en ny metod här i Sverige som kan användas. En ny DNA-teknik så att säga som kan undersöka de komplexa resultat som vi tidigare haft men inte lett till någon specifik person. Och då tänker jag att det här är ett otroligt bra läge att ta en ny bedömning på så att säga på våra spår som vi har i ärendet.
Ja, en ny metod alltså. En metod som möjligen skulle klara av det som inte gick att göra 2018 när mordet inträffade.
Och jag väljer att skicka både vapnet och handskarna eller spåren på dem. Jag skickar en begäran på en ny bedömning.
Men det första svaret blir en besvikelse igen.
Och då får jag som svar att vapnet kan man inte gå vidare med eftersom man hade kört redan en så kallad LCN, en teknik som var bäst då när brottet skedde. Och då finns det ingen möjlighet för NFC att göra en ny bedömning utifrån den nya metoden.
Nej, vapnet hade ju redan undersökts första gången och då förbrukades det DNA som fanns på det. Någon ny analys är inte möjlig. En besvikelse alltså. Men handskarna däremot, där finns det möjlighet.
Men handskarna som inte var undersökta genom LCN-metoden kunde man gå vidare med och använda sig av den här nya DNA-tekniken, DNA-XS. Och där blev resultatet betydligt bättre och fick veta att det finns DNA som tillhör den misstänkte i handskarna som vi hade anträffat.
Där blir det bingo alltså. Det som inte var möjligt för 5 år sedan, det har med den tekniska utvecklingen blivit görbart. Det går att få fram DNA från handskarna och det blir träff på den sedan tidigare misstänkte mannen. Så där har utredarna nytt bevis. Bevis som binder den misstänkte vid mordet. Men det räcker inte där. För nu händer det mer. Ett nytt mord, den här gången i Stockholm. Det är en torsdag i oktober 2022. 4 unga män sitter i en bil i Stockholm. De känner varandra, de är alla från Eskilstuna och de är alla gängkriminella. Och i Björktunneln, nära Gullmarsplan, inträffar det. En av killarna i baksätet, en 18-åring, drar plötsligt fram ett vapen, riktar det mot 21-åringen som kör bilen och skjuter ihjäl honom med flera skott. Bilen stannar, killarna sticker, polisen spärrar av hela tunneln. Det blir trafikkaos i timmar i Stockholm. Och i detta kaos lyckas polisen till slut gripa alla 3 killarna. Och efter de första förhören står det klart att endast en av dem, 18-åringen, misstänks för skjutningen. Han hävdar att allt är ett misstag, vilket polisen har svårt att tro på eftersom det avlossades 4 skott. Allt det här händer alltså i Stockholm. Det är Stockholmspolisen som driver ärendet, det är en åklagare i Stockholm som är förundersökningsledare. Men trots det är händelsen oerhört intressant för Jakub Irak i Eskilstuna.
Jag fick information om det ganska tidigt för att alla inblandade egentligen var från Eskilstuna så att säga. De var ju kända för oss och då fick vi information om det.
Och det var särskilt ett namn, en person som väckte intresse.
När jag fick information om att vårat vittne var en av de misstänkta så var jag väldigt intresserad av det ärendet.
Det visar sig alltså att 18-åringen som nu misstänks för mordet i tunneln är samma person som var vittne till mordet i Eskilstuna som Jakub Irak utredde. Utredningen han vägrade ge upp. 18-åringen är mordoffrets kompis. Han som gick bredvid när allting hände. Han som såg sin kompis bli mördad. Han som vägrade snacka. Och nu börjar tankarna snurra i Jakub Iraks huvud. För nu finns en ny lag. En lag om kronvittnen. Det vill säga den som är misstänkt för ett brott men väljer att vittna mot andra kan få rabatt på sitt eget straff. Bli ett kronvittne, som det kallas. En något omdiskuterad lag, men en lag som finns i många länder. Väljer du att hjälpa polisen, ja, då kan du själv få ett kortare straff. En av regeringens åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten. Men den är som sagt ganska ny. Ingen har egentligen provat gränserna för den. Men en tanke föds alltså i Jakub Iraks huvud. Tänk om man kunde använda den nya lagen och erbjuda 18-åringen straffrabatt för mordet han precis utfört om han går med på att vittna i Jakub Iraks ärende, mordet i Eskilstuna. Rabatt i ett ärende alltså, om man snackar i ett annat. Ett förhandlingsläge helt enkelt. Kan vara värt ett försök.
En sån tanke uppstod ju eftersom det var ju mycket prat om den här nya lagstiftningen om strafflindring. Men det var inte så att jag kastade mig på den lagstiftningen så fort misstanken uppstod mot vårat vittne, utan jag väntade och analyserade egentligen bevisningen i det andra ärendet så att det klarnades upp lite bättre innan man kanske ger sig på det vittnet och erbjuder strafflindring.
Men när utredningen i Stockholm visar att 18-åringen är den enda skyldige, att bara han ska åtalas för mordet, ja, då agerar Jakub Irak. Men han kan inte hantera det själv. Slutligen är det ju åklagaren i Stockholm som avgör.
Jag kan bara kläcka fram idén kanske, men dels för att vi allt ska gå rätt till och att vi inte ska färga vittnet vi själva. Så gick vi via, först gick jag via min åklagare som i sin tur tog kontakt med sin kollega i Stockholmsärendet så att säga. Diskuterade det, just den möjligheten för vårat vittne då. Och vi kom överens om att vi skulle gå via vittnets försvarare och erbjuda en sån möjlighet för honom då.
Men åklagaren i Stockholm nappade på idén alltså?
Ja, både åklagaren i Stockholm och vittnets försvarare nappade på det kan man säga.
Ja, alla inblandade tycker att det är en bra idé. Till och med 18-åringens advokat. Och processen börjar, förhandlingen drar igång.
Ja, då tog försvaret kontakt med vittnet och frågade om han skulle kunna tänka sig att prata i min utredning så att säga och berätta fler detaljer. Då fick vi ett positivt svar och vi kom överens om att vi skulle boka in ett förhör med det här vittnet i syfte med att prata om min utredning och händelseförloppet som gällde min utredning så att säga.
Det blir ett förhör med 18-åringen. Ett förhör om mordet i Eskilstuna. Om vad han faktiskt sett. Det han tidigare vägrat berätta.
Då berättade han väldigt många detaljer som vi även kunde styrka eller bekräfta via annan bevisning i våran utredning också. Det stämde väldigt bra överens till exempel med var brottet hade skett och var de befann sig. Detaljerna som han tar upp gällande signalement stämmer överens med andra åsyna vittnens berättelse. Så det var ju väldigt, väldigt bra detaljer hans förhör innehöll.
Så där kom det, ett vittnesmål från ett kronvittne. Så nu har utredarna i Eskilstuna två tunga nya bevis i sin utredning. För det första, de senaste DNA-analyserna. För det andra, kronvittnet. Så nu är det dags. Nu blir det rättegång. 6 år efter mordet. 6 års utredning. En utredning som mer eller mindre lades ner efter ett halvår. Men som fick nytt liv med de nya bevisen. Utredarna är fulla av tillförsikt. Nu finns allt för en fällande dom. Men så blir det inte. Allt slutar i en besvikelse. Domstolen friar den misstänkte. De nya bevisen håller inte, menar tingsrätten.
De anser att de här två bevisningen vi har mot misstänkt visserligen talar för att den misstänkte är skytten, men de tycker inte att bevisningen är så pass stark så att det räcker för en fällande dom. Och då de anser att utpekandet som vittnet gör i tingsrätten inte är så stark som det kanske var i själva förhöret.
Nej, utpekandet är inte tillräckligt starkt. Och DNA-bevisen är också svaga, anser tingsrätten. Det blir förstås en besvikelse. Men inte heller den här gången ger Jakob Irak upp. Han försöker att hitta en väg framåt.
Okej, nu har det inte gått bra. Man kan ju lätt hamna i de här negativa tankarna. Men jag ser verkligen domen från tingsrätten som en direkt feedback, både positivt och negativt. Jag har möjligheten att läsa igenom det och se var det är vi har gjort fel, vad det är vi kan göra bättre och använda det som en mall för att om det finns möjlighet att förbättra utredningen så gör vi det.
Och han finner en detalj som särskilt grämer. Tingsrätten hänger upp sig på ett vittnesmål från en hundförare. Ett vittnesmål man hävdar sänker DNA-bevisningen.
När man läser domen från tingsrätten så lägger de vikt på förhöret med hundföraren i tingsrätten. Där hundföraren pratar om att ett spår, hunden kan ta upp ett spår som är upp till 2 timmar gammalt så att säga. Och i och med att handskarna anträffas cirka 6,5 timme senare så går det inte ihop riktigt med tiden för brottet och då misstänkt ska ha passera just platsen där handskarna anträffades.
Domen överklagas. Och den här gången tar åklagaren in en expert, en instruktör för hundförare. En instruktör som helt sänker teorin om att ett spår bara varar i 2 timmar. Hundar kan följa spår som är betydligt äldre än så. Så med den nya experten börjar förhandlingarna i hovrätten. Och visar det sig, pratet om vilken tid hundar behöver är helt ointressant för hovrätten. De fokuserar istället på de två huvudspåren, DNA och kronvittnet. Och båda de spåren är tillsammans tillräckligt starka. Den misstänkte killen, som nu är 23 år, döms för mordet. Straffet, 7 års fängelse. Och det är nu mars 2025, 7 år efter att mordet inträffade, fallet löst. Och kronvittnet, han som sköt ihjäl en man i en bil i Stockholm, han får sin rabatt. Han döms till 10 års fängelse för det mordet istället för 18 år. Och Jakob Irak är nöjd.
Ja, jag hade velat nog lösa det lite tidigare. Jag skulle vilja att den här nya DNA-tekniken utvecklades lite tidigare. Så att vi inte kanske behövde vänta 6-7 år innan vi kunde lösa det här. Men bättre sent än aldrig.
Den nya tekniken, det nya sättet att analysera DNA blir ju väldigt viktigt i det här fallet. Men Jakob Irak menar att även den nya kronvittneslagen spelar en stor roll. Inte bara i det här ärendet, utan för kampen mot gängkriminaliteten i stort.
Jag tror faktiskt att det är väldigt viktigt. Jag vet att det finns flera fall man har använt sig av det. Utifrån det jag vet så I de flesta fall har det lett till en dom också. Så länge man sköter det på ett objektivt sätt så tror jag att man har en väldigt stor nytta av det.
Det tar alltså 7 år. 2 nya tunga bevis kommer fram. Men i grunden handlar det här fallet om en annan sak. Om en utredare som vägrar ge upp.
Varför gav du aldrig upp?
Det finns flera aspekter egentligen där. Det jag nämner nu om anhörigperspektivet. Jag tycker att alla anhöriga förtjänar ett svar för att kunna gå vidare. Och sen trodde jag på det här så himla mycket själv, måste jag säga. Att vi har hela tiden legat på rätt spår.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Produktionsledare David Dava Persson. Klippning Jonas Lindskov. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av